Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Då har vi inspelningen igång. Så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor.
Det här är Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Och den första, och vi säger den första rättegången, startar i Stockholms tingsrätt i januari 1988.
Bra jobbat, Kajan. Verkligen. Riktigt bra jobbat. För det är så mycket som är annorlunda från idag. Inte minst som den här grejen med att åklagaren försöker trycka på att de är så sexuellt avvikande för att någon kollar på en porrfilm liksom. Men vi kommer gå in på det mer. Men bara lite så här ramarna med när det kommer till domstolen. För det här är lite speciale. Den domen jag kommer gå igenom nu är egentligen den andra tingsrättsdomen. För det som händer är att det hålls en rättegång i tingsrätten som sen överklagas till hovrätten. Och det hovrätten gör är att på grund av rättegångsfel så skickar man tillbaka målet till tingsrätten och säger att ni får göra om det här. Ni får göra om och göra rätt i princip. Och det handlar om att det mellan den här tiden, mellan tingsrätten och hovrätten första omgången, så intervjuas nämndemännen i målet. Och så som jag har förstått det så kommer det fram då att de har varit väldigt påverkade av det som har sagts i media. Och det är inte det nämndemännen ska ta ställning till, utan de ska såklart ta ställning till det som framkommer i målet. Och då så säger hovrätten att så här kan vi inte ha det, ni får köra om hela grejen liksom. Och det gör man. Och det är den domen jag kommer gå igenom nu. I den första, så hoppar jag direkt tillbaka till den första tingsrättsdomen. Bear with me, det här är, för, det är lite förvirrande. Men i den första tingsrättsdomen ska jag i alla fall bara säga att där blir de dömda. Så de blev dömda i omgång nummer ett. Det här är en dom som stora delar av domen bygger på vittnesmål. Där domstolen återger vittnesmål. Och det har ju Kajan gått igenom i stora drag. Och jag tänker att jag ska lyfta fram det som tingsrätten liksom lägger mest tyngd vid. Obducenten och allmänläkaren står åtalade för mordet. Men också som Kajan var inne på, så står också allmänläkaren åtalad för grov otukt mot barn och grovt sexuellt utnyttjande av minderårig. Och det här är ju rubriceringar som inte finns idag, utan idag så hade man antagligen sagt våldtäkt mot barn eller grov våldtäkt mot barn. Men det är det jag menar med att det är lite av en tidsresa det här. Utöver det här så yrkar ju också åklagaren att i andra hand att de ska dömas för grovt vållande till annans död. Vänta, nej förlåt. Jo, i andra hand så yrkar åklagaren att de ska dömas för misshandel och grovt vållande till annans död. För det fall man inte kan döma för mord. Obducenten står också åtalad för att ha misshandlat en annan tjej som påstår att hon har blivit strypt av obducenten. De båda två förnekar alla de här gärningarna. I det här målet så blir det ju centralt kring den här obduceringen som görs och Rice vittnesmål. Och mot Rice vittnesmål så har man ett yttrande från Socialstyrelsen. För Rice, uttalar jag hans namn rätt? Rice? Hette han Rice. Så? Rice.
Mm.
Rice. Jag kommer bli lite sådär hoppig för att jag tänker att jag ska försöka inte upprepa så mycket av vad du tog upp, Kajan.
Jag gör nog inte så mycket om du upprepar. Jag tänker att man behöver höra grejer flera gånger också. För att...
Nej.
Ja. Så var inte orolig för det.
Ja, det är sant. Det är sant. Nej. Ja, det vi har är ju dels obducenten Rice vittnesmål om hur liksom, om dödsorsaken och liksom, omständigheter runt den här styckningen. Och mot det så har vi ett yttrande från Socialstyrelsen där man i princip säger helt olika saker. Obducenten Rice, han menar på att det dels som Kajan också varit inne på att det har rört sig om en grov överdrift vid styckningen. Men det centrala som han hävdar är att det här kunde inte ha utförts av någon som saknar anatomiska kunskap. Eller så här, jag tar om det där. Rice hävdar att styckningen måste ha skett av någon med anatomiska kunskaper, så som en läkare. Yttrandet från Socialstyrelsen säger tvärtom att det här behöver inte alls ha skett av någon som haft några särskilda kunskaper om anatomi. Och det tingsrätten säger är att vi går på Rice bedömning. Det här har utförts av någon med kunskaper om anatomi så som en läkare. Ja. Tingsrätten bara, ja men det här liksom passar bra in i narrativet. Så vi kör på Rice upplägg. Sen är det inte helt klart, det är inte klart överhuvudtaget varför de inte väljer att lyssna på Socialstyrelsen. Socialstyrelsen är väldigt noggrann med varför de inte, liksom, hur de bedömer saker på olika sätt.
Men kan inte det ha att göra med att åklagaren gick ut i media och sa att han tror att det beror, alltså att det här rättsliga rådets grej och Socialstyrelsens liksom bedömning och deras inlaga var att de försökte täcka upp för sina kollegor.
Men vilka är det som är kollegorna?
Ja, men precis.
Ja, alltså han säger ju det, åklagaren då, alltså att, för han får ju den motfrågan också, så att ja, men de, alltså att Jovan är ju också då rättsmedicin, han är ju också kollega. Ja, och då svarar åklagaren typ att jo, men han har väl mer yrkesmässig integritet än vissa andra.
Ja, men gud, vad taskigt. Alltså vilken otroligt oprofessionell säga. Bara, nej, men de som jobbar på Socialstyrelsen, det. de har ingen integritet. Skit i dem. De går inte att lita på. Men den här andra snubben, usch.
Så jag tänker att det definitivt säkert kan spela in eftersom man då gick och sa sådana saker i media.
Ja, precis. Det är sånt här man har bara hissnat över idag. Men det var andra sidor. Ja, men det är liksom det, är det här som blir utgångspunkten i det här. Utöver det här så säger också Rice att troligtvis så här är det här någon med liksom störda sexuella preferenser, eftersom att den här styckningen, det är en överdriven styckning, och den är inte gjord bara för att man ska komma undan. Antagligen är det någon sadist och nekrofil som har gjort det här, i princip, det är det han säger. Och jag uppfattade Socialstyrelsens yttrande som att de inte ansåg det, utan de menar på att det här är liksom kunde ha gjorts bara för att gömma kroppen. Så. Men sen tingsrätten konstaterar ändå att det går inte att fastställa exakt vad som är den dödsorsaken, men det talar ju för att att det är ett mord på grund av att kroppen har styckats. Men med det sagt, vi vet inte det. Det säger tingsrätten. Sen så lägger de väldigt mycket vikt vid den här fotobutiksvittnesmålet. Den här mannen och kvinnan som ägde den här fotobutiken. Det som tingsrätten slår fast efter det här är att allmänläkaren måste ha varit med vid styckningen. Och det här slår man fast mot bakgrund av vittnesmålet från fotoaffären. Kvinnan och mannen vittnar om att det var allmänläkaren som kom in och lämnade liksom filmrullen och sen hämtade fotorna. Och därför är det helt säkert då att det var han som var med vid styckningen. Och då säger också, som jag varit inne på, just det här att det stärks då av att det inte var en lekman som kunde ha utfört den här styckningen, utan det måste ha varit någon med kunskap. Så som en läkare, och också att i de här fotorna så ska det ha framgått att liksom kroppsdelarna var i någon slags sjukhusmiljö på bilderna, vilket då talar ytterligare för det här. Tingsrätten säger också att det finns ett vittnesmål om att obducenten har åkt tunnelbana tillsammans med Katrin, och det är därför utrett att de känner varandra. Sen lägger de också väldigt mycket fokus vid ett vittnesmål av en av Katrins vänner som vittnar om vad Katrin skulle ha berättat för henne. Och i det vittnesmålet så framgår det saker som att Katrin skulle då ha berättat om två torskar som hon har träffat. Och det är liksom vissa beskrivningar som kan få en att tänka att det skulle kunna vara läkaren och obducenten. Och bland annat så tar då hon upp att Katrin berättade om att en av de här läkarna hade en dotter med sig. Och då tänker man då att det är en dotter, då måste det vara de här. Och då berättar hon också om att Katrin skulle ha berättat. Det är väldigt mycket så här i det här målet. Berättade det här. Det här är inte önskvärt. En side note. Det här är inte önskvärt i brottmål. Utan man vill liksom man vill att den källan ska berätta. Inte berättade det här. Inför det här. Alltså, man blir helt snurrig. Bara att förklara för er är... Alltså,
nu tänker jag på Johnny Depp-rättegången, att så fort det var något så här och då sa hon att hon hade hört att de bara, objection, hearsay.
Ja, men i Sverige så går det hur bra som helst. Ja, hörsägen funkar utmärkt. Jag blir typ förvirrad själv när jag berättar.
Jag vet.
Nu har jag ett nytt försök. Katrins vän X, vi kallar vännen X, vittnar i tingsrätten om att Katrin berättat för X massa saker. Bland annat då om att en av Katrins torskar skulle haft en dotter med sig. Och X berättar också om ett tillfälle då Katrin har berättat för henne att hon då skulle haft en trekant med två läkare och att då en av läkarna hade med sin dotter vid det tillfället. Och då tänker tingsrätten, aha, det här är garanterat. Obducenten och läkaren. Och utöver det så är det så här att det här visar ju också på att de har en störd liksom sexualitet i princip. Eftersom att de gör sådana grejer. Tingsrätten lyfter också fram... Ja, va? Förlåt.
Jag ska bara säga att det där trycks det också på att de liksom har en homosexuell interaktion. Vilket också då liksom förstärker det här avvikande sexualiteten.
de liksom, tingsrätten noterar också om att det att de liksom var två män med samtidigt. Och så här, jag kan bara läsa. Andra omständigheter hänförliga till vad Katrin de Costa har berättat för X om sin samvaro med de här två läkarna talar emellertid för att såväl de här två läkarna är sexuellt avvikande. Tingsrätten tänker då särskilt på att Katrin de Costa bundits och på att de båda varit på varandra och haft samlag med Katrin de Costa vid samma tillfälle i den här dotterns närvaro. Och det den här, man konstaterar att X är trovärdigt vittne och att vi kan köra på det hon säger. Sen har vi då liksom the centerpiece i det här målet. Och det, eller ja, en av the centerpieces i alla fall. Det är dotterns, det är dottern, eller egentligen det korrekta sättet att uttrycka det är, det är mammans vittnesmål. Alltså en allmänläkarens exfrus vittnesmål. För att det är inte korrekt heller att säga att det är dotterns vittnesmål eftersom att dottern inte är där och vittnar. Hon har ju bara berättat grejer som sen mamman vittnar om att hon har sagt. Och där tar man upp grejer så som att dottern har uttryckt att pappa sågar tanten, pappa dadda. Och då menar man då att pappa dadda betyder ju såklart pappa döda och sånt där. Det säger man inte rakt ut, men det är uppenbart att det är det man tänker.
Ja, precis. Och det är samma sak med pappa bibba.
Ja.
Det tolkar mamman som pippa. Så har med det sexuella att göra.
Det är jättemånga, alltså det här, mammans vittnesmål är ungefär 25 kilometer långt och innehåller massor med såna här grejer. Där dottern säger saker som, ja men, pappa bibba, pappa dadda och sånt där. Och där hon bara utgår från att det är det här det betyder. Jag kan bara som en side note att det här är lite så här ett klassiskt problem i bland annat i vårdnadstvister. Där en av föräldrarna har hört barnet berätta saker och sen berättar man det i tingsrätten. Men där, ofta säger tingsrätten att så här, nej, men vi kan inte gå på det här eftersom att vi vet inte om du har, hur du har påverkat barnet. För barn tenderar att vilja säga saker som gör föräldrar nöjda och så vidare och så vidare. Så det här är liksom inte, nu är vi för sig tillbaka 40 år i tiden. Men idag så är det här liksom inte okänt, den här typen av problematik.
Nej.
Tingsrätten konstaterar också att dottern inte är psykiskt störd. Och att vi därför kan lita på hennes vittnesmål. Och det här tyckte jag också var ganska intressant. Att det tingsrätten säger ungefär så här. Ändra så konstaterar vi att dottern är psykiskt störd. Och så avfärdar vi vittnesmålet och det hon säger. Eller så är hon inte det. Och då måste vi lyssna på det. Det liksom finns ingenting däremellan. Ja. Det är 100% på den ena sidan eller den andra. Vilket är... Gud, man blir helt hjälp. Det är läskigt. Det är läskigt att det kan gå så här.
Det här kan... När du lägger upp det så snyggt så i spår då så tar man upp hur man har gjort, man har liksom vallat det här barnet till exempel. Man har tagit med barnet på biltur och åkt förbi då det som var obducentens hus för att man ska se om barnet reagerar på något särskilt sätt. Och när barnet inte reagerar alls, det vill säga att inget liksom avvikande eller någonting utöver det vanliga alls, då tar man det som en tolkning för att barnet liksom undertrycker någonting och på ett forcerat sätt försöker låtsas som ingenting då, så menar man att det talar för saker. Man vallar också barnet på den här rättsläkarstationen där man menar att styckningen har skett. Och barnet reagerar inte alls utan är ett glatt litet barn som tycker att det är spännande och springer omkring. Och det här tolkar man på då precis samma sätt. Att det här, den här uteblivna reaktionen från barnet, det talar väldigt tydligt för att barnet tycker att det är något så pass obehagligt som har hänt där. som barnet kopplar ihop med en annan, en tidigare upplevelse. Att barnet måste förtrycka det och vara forcerat glad. Så att man har liksom så solklart bestämt sig på förväg och ger inga öppningar för att det ska kunna bli något annat utfall.
Nej, men det går ju inte att börja prata om barnets så kallade vittnesmål utan att också ganska direkt börja prata om det här med ledande frågor.
Mm.
Som vi har diskuterat vid tidigare tillfällen och sådär. Och det finns ju inspelningar. Tydligen fortfarande kvar också ganska mycket kassetter med olika inspelningar. Både inspelningar som mamman själv ska ha gjort med någon kassettbandspelare på något sätt. För att då samla bevis men också som ska ha gjorts ihop med polisen. Och där är det ju fruktansvärt ledande frågor. Så barnet säger ju totalt nonsens och så tolkar mamman det. Och så blir det typ att, ja men har du åkt i bil med bla bla bla. Jaha, vart åkte ni då? Och så vidare. Fast barnet liksom inte alls sa någonting rimligt kring att hon skulle ha åkt bil med någon någonstans överhuvudtaget. Och där vet jag inte om jag nämnde tidigare, men just den grejen man pratar om att hon skulle ha varit åkt bil på morddagen, att det går ju inte riktigt ihop eftersom, och så tänker jag så säger det, att allmänläkaren blir det väl då, inte hade någon bil, utan de hade bara cykel.
Mm.
Men ändå hävdar man då att barnet skulle ha varit med och åkt bil på morddagen.
Ja, alltså det är så mycket konstiga grejer kring det här. Så att utöver mamman så vittnar också en psykiatriker och en barnpsykolog som Kajan också berättade om, som var med när man utredde incestbrottet och sen då gick över och skulle utreda om då det här barnet hade varit med på styckningen. Och bara där så blir man ju så här, okej, de har ju uppenbarligen någon slags förutsfattad mening eftersom att de är först utrett sexualbrottet, tänker jag då. Men det blir också där jag bara la märke till den här psykologen som säger någonting i princip i stil med att jag såg i hennes ögon att hon var väldigt gammal i själen typ. På ett väldigt liknande sätt som den här personen på förskolan då. Hade sagt. Som jag bara noterar på att det är så liksom ovetenskapligt. Det ska inte finnas utrymme för sådana iakttagelser att man lägger någon vikt vid det. Det var bara en.
Och kränkande på något sätt, tänker jag också. Ja. Ett litet barn var så här, det är inte ett litet barn egentligen, det är en gammal själ. Som det är ett fruktansvärt liksom fråntagande av den.
Ja, för det är verkligen
heten som det innebär.
Ja, det är ju det som är budskapet. Just det där att nej, men det här barnet är inte som vilket annat barn som helst. Utan det här barnet har varit med om grejer och blivit förhårdnat typ. Ja. Jag vill hitta det där. Vi kan hitta det sen. Citatet. Ja, men hur som helst, tingsrätten tycker ändå att så här, nej, men det här barnet är inte psykiskt stört, så att då kör vi på det här, de här grejerna. Och sammantaget så eftersom att den här dottern då har varit med på styckningen, så måste det här ha hänt. Så att det tingsrätten gör är att de skriver att det är ställt utom rimligt tvivel att läkaren och obducenten har styckat kroppen.
Och detta trots att det inte är en del av åtalspunkterna?
Nej, åklagaren har inte åtalat för brott mot griftefriden för att det här brottet är preskriberat. Men tingsrätten säger ändå att hade det här brottet inte varit preskriberat så hade de kunnat dömas för brott mot griftefriden. Det här, de frias däremot från åtalspunkterna mord, misshandel och vållande till hennes död. För att man menar på att vi vet, det går inte att fastställa hur hon har avlidit. Så att de frias för den biten. Sen så när det gäller, jag nämnde ju att det fanns flera åtalspunkter. Dels mot obducenten så hade vi åtal om misshandel mot en annan kvinna som påstår att hon blivit strypt. Det här, man håller ett förhör med henne, men det här frias han för att man menar på att det har gått för lång tid från att det skulle hänt. Så att hon, det är liksom inte viktigt.
Jag kan bara säga någonting om det. Det är alltså en kvinna som säger att hon i en trappuppgång då har blivit strypt av en man som han har liksom någon slags överrock med uppfälld krage och ett svart paraply, och så har hon fått stryptag runt sig och sen har hon lyckats ta sig loss. Och så då i efterhand så pekar hon då ut att det är obducenten. Det jag känner igen honom. Att det är han. Mm. Och obducenten säger, jag har aldrig haft någon sån där rock, jag har aldrig haft någon svart paraply, jag vet inte vad hon pratar om.
Mm.
Det var, ja.
Och tingsrätten säger så här, att de tvivlar inte på att hon har blivit utsatt för det här, men det har gått så pass lång tid så att det är inte säkert att hon minns hur han såg ut i princip. Så att vi kan inte fälla för det här. Sen så har vi då det påstådda sexualbrottet mot dottern. Och Det frias allmänläkaren för, allmänläkaren frias för den påstådda våldtäkten mot dottern. Och där menar man på att åklagaren har inte lyckats uppfylla sin bevisbörda. Och då, jag tänker bland annat på att så här, under, när de gjorde den här utredningen om incest, så gjorde de sövde ju till och med dottern för att undersöka henne. Alltså förstår ni vilket ingripande det är? Att söva är inte liksom under narkos är inte riskfritt.
Det kan ju också sägas om det här med de här incestanklagelserna att mamman bland annat säger att hon tycker sig se då att barnets mödomshinna är försvunnen. Mm. Vilket får alla larmklockor i huvudet att ringa samtidigt. Vad gör hon? Också den här dagispersonalen liksom pratar om att barnets kön är väldigt utvidgat på olika sätt, och det här tittar ju läkare på och säger att det finns ingenting sånt, det syns inget sånt. Men bara de här sakerna de säger känns verkligen som att de har varit där och grävt och liksom.
Ja, men det, de har ju varit, ja, alltså det pratar de ju mycket om, att könet ser annorlunda ut, att det har varit som du säger, det är utvidgat, mödomshinnan är borta. Så det lägger man ju mycket fokus vid. Och det är ju,
det känns otroligt olustigt.
Ja, jag skulle precis väldigt obehagligt läsa.
Jag vill bara flika in innan vi går vidare för den petiga eventuella lyssnaren och sådär, att vara tydliga med att det finns ingen mödomshinna att sakna.
Nej.
Så att bara en sån grej också blir ju jätte konstigt liksom, att
det är ju ingen hinna liksom.
Det. Nej, det är, precis. Det finns ett veck möjligtvis, som man kan säga.
En liten hudslamsa.
Ja. Och vissa kan ju den täcka hela vägen, men då kommer det inte se ut som en hinna, utan då ser det ut som att det sitter skinn i vägen.
Mm. Men apropå den, vilket gör det här ännu mer intressant, för tingsrätten säger också så här, att barnet har sin mödomshinna kvar, vilket det är, ja, som de lyfter fram det särskilt, så här, det här, som att det är de starkaste skälen till att en våldtäkt inte har skett, för då den här mödomshinnan är kvar. Och det blir så märkligt nu när man läser det här 40 år senare, det finns ingen hinna, vadå hinna? Och då hinna liksom.
Ja, men alltså, det är så många saker som de utsätter det här stackars barnet för. Bara att få idén att man, om man nu tror på det här barnet och tror att barnet har varit med om det här fruktansvärda, onämnbara, att se den här styckningen och allt det som frångår, får idén att vi ska valla barnet på den platsen för att se hur barnet reagerar.
Mm.
Det är fullkomligt bisarrt. Det är ett barn som inte är 3 år fyllda.
Mm. Jag måste också...
Det här handhavandet med barnet är så vidrigt.
Ja. Och sen måste jag bara poängtera också att startskottet för alla de här incestanklagelserna är ju liksom barnet var röd i stjärten. Det var liksom, barnet var röd i stjärten.
Barnet var röd i stjärten och pappan hade en tendens att stänga dörren när han skulle byta blöja. Vilket han själv förklarar med att han var ovan vid att byta blöja. Och blev stressad av att hans exfru då skulle stå och titta på och kommentera kring blöjbytet. Så då stängde han dörren för att få vara i fred och lära sig det där på egen hand.
Men det är så här, men det blir han i alla fall inte dömd för. Men det här är ju såklart mycket mer komplicerat än det här. De frias ju på alla grunder. Men på grund av att det står ju i domskälen. Domskälen är ju förklaringen till varför de frias eller fälls. Det står ju i domskälen att de har styckat kroppen. Och att det är väldigt troligt att de, att liksom, dödsorsaken är mord, men vi vet inte säkert, men det är sannolikt så, men ja, vi säger inte att det är det, men det är typ det. Så det står ju i domskälen, så de har ju i liksom samhällets ögon blivit dömda för det här. Men eftersom att det inte är i domslutet som är liksom the final say, så kan de inte överklaga det här. Och de kan inte få det här prövat i överrätt. För det är så i svensk rätt att du kan inte överklaga domskäl, utan bara själva beslutet. Liksom. Att det är fria eller fälla. Så domslutet kan du överklaga, men inte skälen. Och det här blir ju såklart ett jätteproblem. Åklagaren överklagar inte. Så att det här blir inte överprövat. Det får ju, den här domen får ju enorma konsekvenser för de här två läkarna, läkaren och obducentens liv. De blir av med sina läkarlegitimationer. Det är massor med här. Och sen nu liksom öppnas dörrarna till väldigt mycket processande i tingsrätt och hovrätt och sådär. För det tar inte slut här. Själva brottmålet tar på sätt och vis slut. Men de läkarna såklart känner ju att de har blivit felaktigt behandlade och vill ha skadestånd för det här och upprättelse. Och de kommer kämpa med det här i väldigt många år. Så att det finns mycket, mycket, mycket processer. Skadeståndsmål, och sen så har det ju varit mycket kring att de skulle liksom, huruvida de kan liksom klaga och så vidare. Det har varit justitiekanslern och anmälningar hit och dit. Vi kommer inte gå igenom allt det här och nu. Men så vitt jag kunnat se så har de inte fått någon upprättelse överhuvudtaget hittills i alla fall.
Är du typ färdig med din?
Ja.
Som inte är att vi
ska... Det är lite motvilligt. Ja. Men jag öppnar för alla som vill hoppa in.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Nej, men då så, då börjar vi dissekera det här. För att det finns ju mycket och vi kommer inte kunna ta upp allt. För att det är för mycket helt enkelt. Då är vi uppe i snarare egentligen det kanske att vi ska behöva 5-6 avsnitt för att verkligen grotta i alla grejer. Men en sak som jag reagerar väldigt mycket på kring hur man liksom hakar upp hela den här grejen på barnets vittnesmål, eller snarare då mammans vittnesmål om barnets vittnesmål, det är ju barnets ålder. Och jag vet, du kan ju, nämnde ju det i förra avsnittet då när jag gick igenom händelseförloppet framförallt, att det här barnet var ju alltså 17 månader när Katrin da Costa skulle blev mördad. Det vill säga yngre än 1,5 år. Det är inget stort barn. Och jag tror att de flesta som har liksom varit runt barn och så här vet ju också att barn har ett väldigt begränsat ordförråd i den åldern. Vad sa du, Hanna?
Nej, jag sa ingenting.
Aha. Det lät verkligen som att du
sa. Ja, men jag har också hört lite spökljud. Alltså.
Är det sant?
Det var lite skarv. Ja. Det var verkligen så att någon sa någonting med en väldigt raspig röst helt plötsligt.
Nej, men jag har också hört det. Gud,
så inte sådär. Vad behagligt.
Du avmutade dig så tänkte att du ville säga någonting.
Nej, men
du
var ju... Jag hade också en sån där för ett tag sedan.
Nu kommer jag sitta och lyssna efter det. Där du...
Om det är du, Katrin, så hoppas jag att vi gör det är rättvisa i det här avsnittet.
Säg inte.
Ja, men som sagt att barnet då är alltså yngre 1,5. Och man brukar säga liksom att en genomsnittlig språkutveckling, nu kommer pedagogen här som har läst mot yngre åldrarna fram. Så i åldern då 1 till 2 år ungefär, så menar man att språkutvecklingen ska gå då från att säga enstaka ord till att när man närmar sig då 2 års ålder kunna säga typ 2 års meningar. Det brukar vara 2 till 3 ords meningar, brukar vara liksom så här att man säger till standard språkutveckling. Sen är ju vissa lite snabbare och vissa lite långsammare. Och det är inte ovanligt med barn i 1-1,5 års ålder då, som inte pratar överhuvudtaget ännu. Så att ändå 17 månaders skulle ha ett så pass utvecklat språk att hon skulle kunna lägga på minnet namnet, i princip då namnet på den här kvinnan. Hon säger ju Katarina, och då säger hon att ja, men det är ju likt Katrin, så man tycker att det är samma. Och sen vad de skulle ha varit, att pappa använt såg, han har använt skruvmejsel, han har borrat i kvinnan, att hon ska komma ihåg att de har åkt bil, att pappas kompis var med, att de hade haft de här kåporna med vingar på sig som hon beskriver och så vidare. Det är inte troligt. För att en grej som är med minnen, och vi pratade ju en del om det här när det kom till i ett Patreon-exklusivt avsnitt då, det här med bortträngda minnen och så, och hur minnet funkar. Att för det första så är den delen av hjärnan som lagrar minnen inte speciellt mogen i den här åldern. Utan den börjar mogna först någonstans runt 3-4 års ålder. Vilket gör att det är någonstans där man börjar kunna lagra de första ordentliga minnena. Men för det andra så kräver minnet att man har en språkförståelse. Så att kan man liksom inte sätta vissa ord på det som händer, när det händer eller relativt kort tid efteråt, för att liksom kunna formulera händelsen för sig på ett eller annat sätt, så är det svårare för att lagras i hjärnan överhuvudtaget. Och att ändå 17 månader skulle då kunna formulera ens 1-2 år senare, när barnet då alltså är i 2-3 års åldern, börja formulera att det var, de hade kåpor med vingar och sågar och sådana här grejer. Det är i princip obefintligt att det skulle kunna hända. Och ändå tar man det då för sanning. Trots då också då mammans mycket ledande frågor. Och det faktum att det finns ganska tydliga belägg liksom för att flera runt omkring verkligen ville att den här pappan skulle ha gjort någonting mot det här barnet.
Alltså nu kom jag in, för verkligen kommer jag tänka på nu det vi sa lite grann om det här som man projicerar på barnet med att barnet har en gammal själ och det här, och man ser det i ögonen. Man trycker också väldigt mycket på att barnet är väldigt tidig i språkutvecklingen och sånt där. Det blir så väldigt tydligt nu när du pratar, Paula, hur det här bara är en del av att göra hennes påstådda ord till någonting annat, någonting som har någon mer grund. Om man tar ifrån det här lilla, lilla barnet att hon ens är ett barn. Man säger att det är någon som ser ut som ett barn men med en gammal själ. Då får ju de här orden mycket mer tyngd. Liksom.
Ja, men precis. Sen, vi nämnde ju också det här som kortast, när vi, alltså det här fallet med Katrina Costa, när vi då pratade om West Memphis 3 och det här med Satanic Panic. För den grejen kom ju till Sverige också där i liksom mitten på 80-talet och höll i liksom en liten bit in på början av 90-talet innan man kom till sans för en stund. Och de här beskrivningarna som mamman då och vissa ur polisen då menar liksom att barnet säger, det är ju som hämtat ifrån någon sån här skräckfilm om någon satanistisk kult, just med det här med kåporna och mörkret och att de står och säger konstiga saker och målar Katrins kropp och ja, alla de här liksom detaljerna. Att igen, det är liksom inte troligt att ett litet barn skulle kunna klara av att beskriva de här sakerna, än mindre minnas det från att de var mindre än 1,5 år gammal. Men också att det blir så tillrättalagt. Att man, ju äldre barnet blir, så menar man på att ja, men nu barnet blir mognare och klarar därför av att formulera sig bättre och därför kommer det mer och mer detaljer. Men det är ju lite märkligt att de här mer och mer detaljerna också då magiskt är värre och värre grejer som spelar in mer och mer i den här rädslan och idén av att det här skulle vara någon form av satanistisk kult på två personer. Och att Katrin då skulle ha blivit ritualmördad.
De här ritualmordsinslag, jag tog inte upp det så mycket för att det är liksom inte med särskilt mycket i början, utan det kom ju verkligen sen. Men har inte du lust att bara, eftersom att jag inte nämnde det, kan inte du bara sammanfatta de här, nu sa du det lite grann, men de här ritualmordsinslagen, de skulle ha stått i några kostymer och typ mässat saker. Var det något mer?
Ja, alltså mamman menar ju då på att barnen ska ha berättat att de ska ha plockat upp Katrin någonstans och så ska de ha åkt till den här bilen som ingen vet vilken bil det är. Och till då, och vad heter det nu?
Rättsläkarstationen,
tack. Och till rättsläkarstationen. Och där ska de ju då ha gått ut och tagit med sig Katrin in utan att bli sedd av någon. Och sen gått tillbaks ut och hämtat dottern. Och gått in och då blivit sedd av det här vittnet med hunden. Och sen då ska de där inne ha bytt om till svarta kåpor med silvervingar på ryggarna. Och så gått in i det här rummet där de då ska ha mässat saker och så målat tecken på Katrins kropp där hon ska lägga ett naken på den här då britsen eller ja, metallbåren. Och därefter så ska de då med hjälp av skruvmejsel, borr och såg på olika sätt då ha styckat Katrins kropp medan det här lilla barnet står bredvid och tittar på och lyckas lägga allt på minnet.
Men tyckte man inte att det var konstigt att de här, det man har målat de här tecknen inte syntes på de här fotografierna hos det här fotoparet? Det sa ju inte de någonting om.
Nej, men det är ju mycket som inte går ihop.
Precis. Det är skumt det där. Men det här med ritualerna blir ju inte, tingsrätten lägger ju ingen vikt vid ritualbiten på det sättet. Men däremot så gör ju åklagaren en stor affär av att framförallt obducenten skulle vara väldigt sådär avvikande. Och då lyfter de, och jag tänker just på det här det Satanic Panic-grejen. De lyfter bland annat fram att han då äger våldsamma filmer. Och då är det bara så här, okej, okay, ja, det gör ju då att man är en mördare, eller vadå. Men det är också så här intressant, för sen kom det ju fram att ja, han äger våldsamma filmer, men han är ju också en, gillar att titta på film och äger väldigt många filmer som är helt vanliga. Och det här var bara några stycken nu, liksom den stora samlingen. Sen så lyfter åklagaren också fram att, ja, men att de hittade under husrannsakan en docka med någon slags snöre runt halsen och en bok om styckmord, och att det då talar för det här. Men då också så här, man måste ju komma ihåg, så här, men vad är det han jobbar med? Jo, han är rättsläkare. Han undersöker dödsorsaker och hur i liksom ett rättsperspektiv också. Så att det är klart att han är intresserad. Det var bara en
sajt. Ja, och de här filmerna, det var liksom inga, det var inga snafffilmer, utan det var ju typ Motorsågsmassaken. Alltså, ja, det var ju så här mainstream-filmer.
Ja.
Helt vanliga filmer.
Men det är också en så här lite tidsmaskinsgrej, kände jag, när jag läste det. Att man tar upp
den som är verkligen.
Oh ja, moralpaniken.
Mm.
Mm. Ja, men det lyckades ju verkligen koka ihop alla de här grejerna som var på tapeten då, med tv-spelsvåld och filmvåld och Satanic Panic då, och hårdrocken och så vidare, mm, liksom till ett och samma på något sätt.
Yeah.
Ja, nej, men så att det är ju mycket som är konstigt kring vad man väljer att lägga vikt på i de här olika vittnesmålen och vad man väljer att typ mer eller mindre då rycka på axlarna kring. Nu vet inte jag om du... Nej, jag tror inte du nämnde det, va, Kajan? Med det här paret som ägde den här då fotostudion. Hur off deras signalement var i början?
Nej, jag nämnde mest att det var ganska rörigt där. De pekade ut lite olika sånt. Så gå jättegärna in på det mer.
Ja, nej, för att du, som du sa, var jag ändå dök upp i första delen. Så det var ju rörigt. Och de pekar ju ut fram och tillbaka, alltså ändrar sig lite grann på om det var rättsläkaren som hade varit inne, eller ja, obducenten då, eller om det var allmänläkaren. Som för övrigt i spår var ju väldigt noga med att poängtera att han var inte alls en allmänläkare, han skulle bli hudspecialist. Det är en sån här parentes som jag tyckte var lite rolig. Ja, skitsamma. När man sa fram och tillbaka. Och var liksom osäker, och mannen pekade ju ut en statist först, att det var den personen som hade varit inne och lämnat den här filmen, och sen när de fick göra om alltihop, då pekar han ut allmänläkaren, att det nog var han då liksom, sådär. Men den absolut första beskrivningen, då var det till exempel av allmänläkaren då, att han hade beskrivit att han var tjock och liten, ganska kort, med väldigt så plutiga tjocka läppar och sådär, medans beskrivningen av allmänläkaren annars var att, liksom att han var en liten och tanig man som såg ganska trött och härjad ut. Absolut liksom inte kort och tjock med plufsiga kinder och stora läppar och sådär. Hanna?
Nej, jag tänkte bara tillägga, som jag har förstått det, nu får ni rätta mig om fel, så är det här liksom ingenting som tingsrätten hade kännedom om, att deras det här vittnesmålet från fotoaffärsmänniskorna, att det var sån bajsigt vittnesmål. För att använda
jag tror att det mesta av det här kom upp i han Per Lindebergs bok,
mm,
som jag nämnde där i början, som fick den här guldspaden och så.
Ja, så bara ge lite, så här, lite nyans till att man kan ju gå på tingsrätten väldigt mycket, så här, hur kan de ha tänkt så här, men att de då inte visste om att det här, om de första förhören liksom, med, när de pekade ut andra personer och sånt där.
Mm. Nej, det här är ju polisen. Alltså, det är ju ganska uppenbart också i det här, när man går tillbaka och kikar. Och nu var det väl första rättegången, va, som de fick göra om, där det också var så där att det framkom grejer under tiden mer eller mindre, för att poliserna som jobbade på fallet då fortfarande inte hade hunnit gå igenom allting som de första poliserna på ärendet hade samlat ihop fram då till Olof Palme vart mördad. För sen la man det ju, som Kaj nämnde, på is, och så var det en ny grupp poliser som tog över när man då startade upp utredningen igen. Och de hann liksom inte gå igenom allt det massiva materialet som fanns innan man drog igång en rättegång. Och det var väl bland annat därför det var den här förändringen då, att de först sa att det skulle ha gått någon, att hon skulle ha blivit mördad en dag och sen 2-3 dagar senare skulle styckningen ha skett. Men när man sen hittade andra vittnesmål så var det liksom att nej, men oj, det gick ju inte alls. Hon har ju blivit sett i livet de här dagarna, så då måste hon ha blivit mördad på pingstafton eller just den här dagen då, liksom. Så det, ja, det är ju därför det har varit liksom förändringar sen då i hur man i vittnesmålen som kom, att man tillrättalade en del. Så att det är ju mycket grejer som fallerar hos polisen, och där är, alltså det blir tydligt att även polisen då har bestämt sig för att det är de här två, och då tweakar i vittnesmål och i bevisning på olika sätt då, för att skapa den här bilden. Och där är ju en sån grej då, just med vittnesmålet från de här fotohandlarna, att de hade ju inte anmält till polisen att de har fått, alltså sett de här bilderna. De har inte hört av sig på, vad var det, 2-3 år från att mordet har skett och kommit ut att det har hänt, till att de till sist då hör av sig. Utan de hör av sig först när det nämns i media att man tror att det här skulle ha kunnat blivit fotograferat. Då hör de av sig och säger, hävdar att de har sett de här bilderna, men de har inte kvar dem, så de kan inte bevisa det. Och så ger de, som sagt, då helt galna signalement utav de här männen. Att det, ja, någon säger att det fanns 2 olika män som det skulle ha kunnat vara som kom in och lämnade den här filmrullen. Och deras första signalement stämmer inte på någon. Alltså är helt off för både rättsläkaren och obducenten och allmänläkaren, att det stämmer inte in på någon av dem. Och så får de lite sån info i princip, och så börjar de justera då sina vittnesmål, och de får göra flera såna uppställningar tills de pekar ut rätt personer. Och då är det ungefär som att nu är ni redo, och så tar man det till rätten sen då. Att de har pekat ut de här personerna, att allmänläkaren var in, nej, obducenten var in och lämnade den här filmrullen, och därmed då skulle kunna knytas till mordet. Så att ja, det här måste ju på många sätt vara en av Sveriges största rättsskandaler i toppen.
Det är en hel del som känns igen från Kvick utredningen. Det är mycket det här med att genrepa, att flytta om saker så att det ska passa ihop, och det tycker jag också är spännande att man tar upp, att de här är ju liksom, de överlappar ju till viss del, de här två fallen. Det här som vi pratar om, och så Kvickutredningen. Mm. Det finns ju också vissa personer som är med och jobbar på båda och sådär. Men det finns ju helt klart likheter, vilket är ganska talande för klimatet som råder just vid den här tiden. Med alltså moralpaniken, men också med uppfattningar om saker som alltså psykologi, bortträngda minnen, hur man kan liksom pusha fram saker. Och det ska ju också sägas att samtidigt med de här första tankarna hos frun om de här incestmisstankarna och incestanklagelserna kommer också samtidigt som det nationellt är, ska vi säga, en uppblomning av offentlig debatt kring just incest, att det är mycket vanligare än man tror och sådär. Det har varit väldigt mycket skriverier kring det. Det sker ju då precis både när mamman börjar misstänka det, och också när den här dagispersonalen liksom börjar fundera kring det. Så att det är ju en kontext som säger ganska så mycket.
Ja, men verkligen. Det är ju en svår balansgång det här med att tro på barns berättelser och att förhålla sig rimligt kritiskt till vad som sägs. Och här havererar man ju totalt på den här rimliga kritiska nivån av ett barns utveckling och deras förmåga att minnas saker och sätta ord på det de minns och sådana grejer. Att faktiskt kunna se liksom att det är inte rimligt att tro att ett så här litet barn vi ska komma ihåg den här typen av händelser. Speciellt då när ingen har påminnelse. Alltså, barnet har ju inte kunnat prata med någon. Och det är också en sån här grej som ökar möjligheten att man kommer ihåg någonting. Det är ju att man ältar. Eller om man ska säga att man repeterar. Så jag vet att med något av mina barn har ju minne från att, ja, men då var hon ungefär 3 och ramlade och bröt armen. Men det kommer ju hon ihåg mycket för att det har ältats. Alltså det var ju en stor händelse. Ja. Så att hon pratade ju om det under flera veckor för att hon hade gips. Och sen har hon fortsatt att prata om det. Och då blir ju det någonting som får fäste i minnet. Sen kommer ju inte hon ihåg hur hon bröt armen. För att det pratar hon ju inte om lika mycket. Utan det hon pratat om, det är ju liksom vistelsen på sjukhus. Och att hon varit sövd och vaknade och hade bandage. Och så. Det är ju det hon kommer ihåg. För det är det hon har pratat om och om igen. Jag kommer ihåg hur hon bröt armen och allting runt omkring där också. Men det gör inte hon. Och då skulle det här alltså vara ett litet barn i en ålder då absolut majoriteten, nu pratar vi så här, 99% av alla barn minst, inte har det minstaste minne ifrån. Man kommer inte ihåg saker från när man är 1,5 år. Och det här barnet ska ändå ha lyckats komma ihåg det i lika långt. Alltså, hon ska komma inte ihåg en händelse, alltså den här typen av händelser halva sitt liv. För det är ju det just det vi pratar om fram till under 3 och börjar prata om det här. Och så tydligt liksom. Och man pratar ju också om det här till exempel, att när hon krypit upp då i famnen hos sin mamma och pekat i tidningen att där att hon skulle ha känt igen Katrin på det här fotot då, och att det där det skulle ha börjat då, liksom, att hon skulle börja prata om att pappa, att hon har sett pappa såga den här kvinnan eller så är det ju många som vittnar om att Katrin såg inte ut så när hon dog. Det bilden som man använde i media av Katrin da Costa var ju en gammal bild där hon såg ut på ett helt annat sätt än vad hon hade gjort vid tiden när hon dog, då hon liksom var djupt nere i herointräsket, jättehärjad, hemlös och så vidare. Hon såg helt annorlunda ut. Och att hon då, ett sånt här litet barn, skulle kunna se en bild på någon som, de som verkligen kände Katrin väl, säger liksom att nej, men hon var ju oigenkänd från den bilden. Och ändå liksom bara, jo men hon har jag sett bli mördad. Är det så mycket som är sådär?
En viktig sak tänker jag också med barnets, det mamman berättar då att barnet säger, är att det är ett fantastiskt urval som, alltså dels så får vi utgå ifrån att mamman gör ett väldigt urval i vad då som hon väljer att rapportera vidare eller då tolka eller vad man nu ska säga. Men sen är det också ett väldigt urval i vad man väljer att ta upp under liksom förhandling och sådär. Det finns ju massor med saker som barnet säger som inte liksom har någon förankring i verkligheten. Det finns ju hela det här med att man pratar om sotare som sotar barn. Det finns också att hon tar upp liksom, namnger 2 andra barn på dagis som då ska blivit borrade i. Och det finns alltså väldigt många sådana där saker som man liksom väljer att förbise på något sätt för att de passar liksom inte riktigt in. För de kan man ju tydligt se att de inte har hänt. Liksom.
Ja, men precis. Men också de här, hur man inte lägger någon vikt i en grej som man tar med som är liksom konstigt, typ att man har ljuduppspelningen till exempel, som där jag tror att det var mamma nu som frågar ungefär att men vem, barnen säger någonting då, pappan borrat, och så säger mamma så, men hur får man borra då, eller får man borra så eller så där, men man får inte borra i barn, och mamma bara nej man får inte borra i barn, men vem får man inte borra i? I mammor. Och det blir också så här, men vad har det i så fall då med mordet på Katrin da Costa att göra? För att hon var ju inte mamma och hon var inte barn. Och ändå är det den kopplingen barnet just nu gör. Att man får inte borra i mammor och man får inte borra i barn.
Sen kan jag säga, hon var ju mamma. Just det, barnet då.
Nej, just det. Nej, förlåt. Det är jag som glömde bort. Nej, men ja. Barnet visste inte att hon var mamma. Men ja, sen går ju det också att förklara givetvis med att ett barn i den åldern, för kan ju tycka liksom att alla kvinnor är mamma. Oavsett om de är mamma på riktigt, ja, eller inte.
Jag har till och med för mig att den där liksom ljudupptagningen var så att barnet så här, ja, den borrar i väggen. Så här, ja, borrar i väggen. Men vad får man inte borra i då? Barn? Nej, barn får man inte borra i. Vad mer får man inte borra i? Alltså det är en totalt harmlös, ett harmlöst samtal. Som trots då att mamman leder in på, vad får man inte borra i? Så jag pratar med mina barn, vad får man inte? Men då tar det då och sen projicerar in all den här betydelsen i det. Det är väl superbra om man frågar ett barn vad man inte får borra i och barnet säger barn eller mammor, alltså saker som hon tycker är värdefullt.
Ja, men verkligen. Det är lätt att liksom stanna upp vid just barnvittnesmålet för att så himla mycket ju hängs upp på det. Men vi vet ju också att mamman ändrar ju i vad hon hävdar att barnet ska ha sagt och tidsramar och sådär. Till exempel hon ändrar ju tidpunkten då för när allmänläkaren skulle ha gått iväg med barnet. Och att först hade hon sagt liksom att de gick nog iväg på eftermiddagen någon gång vid 1:30-2 tiden sådär då, och var borta några timmar. Men sen ändrar hon det då till att när det var nog på förmiddagen. Och det visade sig liksom då att utan den ändringen så skulle ju inte hennes vittnesmål funka ihop med andras vittnesmål. För då fanns det ju med alltså, den här kvinnan med hunden som skulle ha sett dem då, de här två männen och barnet gå in. Ja, någon gång på förmiddagen vid 11:30 tiden sådär, ja, då funkar det ju inte att de skulle ha åkt hemifrån först 2-3 timmar senare. Och det var ju någon på någon annan rättsmedicinare som, nej, djurskötare som skulle ha sett då obducenten inne på den här rättscentralen och vid 9 kanske, 9:30 tiden och sådär. Och sen hävde ju Jovan då att, och hans fru att de skulle ha sett obducenten i alla fall då, där på eftermiddagen.
Och Jovan, det är alltså Jovan Reis som är den där ansvariga rättsläkaren.
Exakt. Och det var ju osäkert från början liksom när han skulle ha sett det, säger han. Men bestämmer sig sen då för att jo, men det var den dagen. Och börjar också prata om det här att det var så fint väder. Det vet jag att du nämnde med kvinnan med hunden, att hon säger att hon kommer ihåg det så väl för att hon tyckte det var så konstigt att de här två männen gick in med det här barnet när det var så vackert väder. Och det var det ju inte, utan det var ju ganska kallt och blåsigt och regnade och liksom gråmulet och sådär. Men att även Rovan Geist liksom bara, jo men det var fint väder och vi skulle till några kompisar och de här vännerna kan jag inte komma ihåg att de inte sagt ja, så kanske det var, men vi minns inte. Och Jovans fru säger också sen liksom att nej, jag vet inte om det var den dagen eller om det var någon annan dag, det kan det också ha varit och sådär. Medans då obducentens ex, nu då, ex-sambo, liksom säger att men det är ju jättekonstigt, för vi hade ju en grävmaskin hemma hos oss som vi betalade för per timme, och nu ska han ha varit borta nästan hela dagen. Och lägger ut en massa pengar då på att ha en grävmaskin stående där som inte blir använd och som de måste betala för. Och alla de här, alltså när man hör det liksom sammantaget så blir det så här så himla konstigt på att, men hur kan man ha trott på det här eller fått ihop det här när alla säger emot varandra på det här sättet eller det liksom inte stämmer och så. Och det där är ju svaret, det är liksom Hanna också sa, att man tog inte upp det i rätten. Man tog inte med det från polisen i utredningen och såna här grejer, utan det kom ju fram först senare hur mycket de här grejerna gick ihop eller liksom gick i, krockade med varandra, var det jag försökte säga.
Jag tänker också att det här kan vara bara tillfälle att bara nämna att så här, åklagaren har ju en skyldighet att ta upp saker som både är till fördel och till nackdel för den tilltalade. Att, så här, åklagaren ska driva en objektiv, ska vara objektiv i sitt arbete och inte liksom under med alla möjliga medel se till att få den tilltalade fälld. Och det är ju det som skiljer, liksom, till skillnad från en försvarare. En försvarare ska ju bara ta hänsyn till det som är bäst för klienten. Men en åklagare ska ju vara objektiv. Ja, bara en instickare, liksom. Och det, ja, det här...
En annan sak... Förlåt.
Nej, det är inget.
En annan sak om åklagaren som jag tänker att du går igång på, Hanna, det är ju att åklagaren innan rättegången går ut i media och säger att han känner sig rätt så osäker på om det här kommer leda till en fällande dom.
Ja, och det
vad är
just...
åklagarens uppdrag?
Ja, men alltså, en åklagare ska inte åtala om hen inte känner sig säker på att det här kommer bli en fällande dom. Man ska ju inte, nej, liksom bara att, ja, men vi testar och kör, se vad det blir. Det är ju liksom inte det
och som det är... Exakt, är... Det är exakt det han säger. Han säger, ja, men jag tycker ändå att rätten ska kunna ta ställning till det här. Ja. Men jag känner mig väldigt osäker.
Oh, suck.
Jag skulle precis komma till det.
Sorry.
Är det ingen fara? Ja, men jag tyckte att försvaret går ju ut och säger det. Att, ja, men det var ju märkligt att om han känner sig osäker, då ska han ju inte åtala. Enligt lag får han ju inte ens åtala om han inte tror sig kunna driva det i hamn, liksom, till en fällande dom. Så även det är ju en märklig grej i hela den här historien. Det jag kan känna är absolut mest sorgligt också på ett sätt med det här, det är ju det faktum då att ingen har åkt dit på det här. Vi vet ju fortfarande inte vem det är som faktiskt styckar och mördar Katrin da Costa. Jag finner det otroligt att det skulle vara den här utpekade allmänläkaren eller obducenten. Jag tror att det är någon annan. Så jag tyckte, kan inte du dra lite de här en vän, ja, till eventuellt om du hade missat. Men annars så drar de alternativa gärningsmännen.
Jag räckte upp handen. Jag ska precis skriva, får jag berätta om alternativa gärningsmän? För att det är ju att det finns ju, det är inte som att de här två männen är de enda som har varit på bordet. Det är verkligen inte så. Det som däremot är att man väldigt, väldigt tidigt i utredningen bestämmer sig för att det här är den enda linjen man ska gå på. Och det finns som sagt flera personer. Jag tänker att jag nämner några. I spår så tar man framförallt upp en man som man kallar för arkitekten. Det är en torsk, en sexköpare som de prostituerade kvinnorna liksom gemensamt berättar om som en obehaglig man. Alltså de samtalar ju och varnar varandra. En man som vill utge sig för att han gärna vill hjälpa de prostituerade kvinnorna, så han lånar gärna ut pengar och Katrin får sova hos honom någon gång och sånt där. Och sen är han väldigt hård och hotfull i det här att han ska ha tillbaka sina pengar. Det pratas också om att han har en pianotråd i fickan och som han också tar upp vid några tillfällen. Och pianotråd då, alltså som man kan använda för att strypa någon med. Som han också då tar upp och använder som hot att jag ska ha tillbaka mina pengar, annars får du smaka på den här. Och grejen då med den här arkitekten är, förutom att han var en frekvent sexköpare och en person som de prostituerade kände var farlig och hotfull, så är han också den sista kända kunden som Katrin hade. Han finns med i förundersökningen. Man förhör honom, men inte som misstänkt utan som vittne. Och att han då berättar att Katrin kom hem till honom tidigt en morgon här de här dagarna. Och att hon tar heroin och sen så somnar hon och han väcker henne och så kör han iväg henne någonstans och sådär. Men trots alltså att det är den sista, inte bara den sista kända kunden som hon hade, utan också en person som flera har omnämnt som potentiellt farlig och väldigt hotfull, så utreds inte han. Det finns också en person som man kallar för i spår i alla fall, som den polska slaktaren. Det här är en man som är dömd för styckmord just, och då också styckmord där han sen har lagt ut kroppsdelar på olika ställen. Och han döms till rättspsyk, och sen så kommer han ut, och det här känner polisen till, och han kommer ut innan Katrin försvinner där. Och mellan liksom distrikten så försöker man uppmärksamma varandra på att den här polska slaktaren då finns och är ute och skulle kunna liksom ha med det här fallet att göra, men det händer ingenting med det. Och saken med honom är också att han hittar på ett alibi helt enkelt. Man pratar med honom om Katrin. Han hittar på ett alibi som innefattar en annan person, en kvinna som han säger sig liksom ska gifta sig med och flytta ihop med, och de har under hela den här tiden har de umgåtts jättemycket. Men när man pratar med henne så visar det sig att det inte alls, och de har bara träffats ett par gånger, och hon backar inte upp något alibi för den här tiden. Så det är också en verkligen potentiell person. Sen är det en som inte, eller det är något som inte pekas ut, men som jag bara tänkte på när jag läste förhören i förundersökningen, så är det dels ett förhör med en man som berättar att han har träffat Katrin då tillsammans med hans kompis. Att kompisen har kommit liksom och dels först pratat om att så här, nu har jag träffat en kvinna som, ja, det är nog the one liksom. Jag tror det här kommer bli så jäkla bra. Mannen har träffat kompisen tillsammans med Katrin liksom i flera tillfällen. Den här kompisen då som träffar Katrin pratar om att han betalar väldigt mycket för henne, köper mycket saker till henne och så här. Väldigt, väldigt många, så en ganska så här intensiv relation tycks det vara enligt vad den här mannen berättar. Och den här kompisen finns också med i förhör. Och då dessvärre så var det inte, i alla fall inte det som vi hade, så var det inte hela förhöret som fanns med honom, utan det bröts liksom mitt i, vilket var synd. För att poliserna som förhör honom är ganska så här, men nu berättar inte du hela sanningen. Och så här sa du inte sist. Och går liksom ganska så här, sluta utelämna saker nu, och går ganska hårt åt honom. Och han berättar också om att han då liksom har träffat Katrin ute i Kungsträdgården, tror jag. Och att hon då har varit, hon hade ingenstans att bo. Och hon sa, det kommer två kompisar här nu som jag ska bo hos. Och den här då mannen som hade någon slags relation till henne och köpte kläder till henne och sånt där, kommer följa med henne till stationen där hon då får låsa in de här ägodelarna som blir de sista ägodelarna som hon har i ett sånt varuskåp där, eller värdeskåp. Och sen så försvinner hon med de här två personerna då som hon säger sig att de ska bo med. Och det är en kvinna som mannen upplever som också en prostituerad. Och sen så är det en man som han omnämner som liksom väldigt, väldigt stor. Så bara i det där finns det flera personer som är, skulle kunna kännas mer logiska att titta på än obducenten och allmänläkaren. Missade jag någon?
Nej, jag tror du fick med alla. Som jag kan komma på i alla fall.
Det är några stycken.
Ja, det är
ju det. Ja, en hel del.
Alltså mina kort skulle jag ju satsa på arkitekten. Alltså dels då det här att han ändå erkänner att Katrin skulle vara hemma hos honom. Det var han som säger att det är i närheten av hans födelsedag. Och att det därför borde ha varit då den 11:e. Som hon var där, eventuellt någon dag senare. Men absolut inte tidigare, och det är han helt säker på. Men det är liksom, ja, man har svårt att få ihop lite i hans story. Typ att hon skulle komma hem till honom vid 5 på morgonen, skjuta i sig heroin och sen däckat. och att han ändå skulle ha lyckats väcka henne väldigt tidigt. Där menar man på att men är hon då både trött och dessutom dragit i sig en massa heroin och så borde hon ju vara mer eller mindre medvetslös, inte någon som går att väcka tidigt, alltså efter bara någon timme av vila. Och så att, och det ger ju också ett möjligt, alltså möjligt händelseförlopp, att hon kanske helt enkelt dog av en överdos där. Och han får panik och stycka kroppen och gör sig av med den.
Ja. Och personer som är, speciellt då män som någon har vittnat om är hotfulla eller sådär på något sätt, och som är bland den sista personen som en mördad har träffat, ska ju vara ett av de första liksom spåren man går på och utreder.
Ja, ja, men exakt.
Precis. Och han menar ju på att han skulle ha släppt av henne i Kungsträdgården då, tidigt en söndag morgon och dragit. Och det är väl också, alltså det är också sån här sak som känns som upplagt för att han då ska kunna mena på att ja, men där, vem vet vad det rör sig för folk där, och det kan ju vara hur många som helst, och men bygger ett scenario liksom, det verkligen blir då att ja, nej, ja, det är mer eller mindre omöjligt då liksom att luska ut vem det skulle kunna vara i det läget.
Jag ska bara säga en sak om den här polska slaktaren. Det är ju också så här, har du en person som, jag tror dessutom att han hade mördat fler, jag tror han hade mördat 3 personer eller någonting, som är dömd för ett likartat styckmord, som har suttit på rättspsyk, som kommer ut, som bor i närheten, som hittar på ett alibi som inte visar sig stämma. Det är en sån katastrof att man inte utreder det ordentligt. Sån katastrof. Mm. Mm. Mina pengar är nog på honom faktiskt.
Ja, det står ju mellan de två. Men ja, jag vet inte. Det är någonting med arkitekterna då. Ja, skitsamma. Vi kan inte bevisa någonting i vilket fall som helst. Men det jag ändå tycker liksom att hela det här fallet på något sätt symboliserar i all sin tragiskhet, det är ju verkligen det här, vilken katastrof det kan bli när de som ska utreda den här typen av brott inte går in förbehållslös utan faktiskt fastnar vid någon. Och ganska tidigt i en utredning att man liksom tycker att ja, men det här känns som den vi tror på, och så bara springer man med den bollen utan att fundera på om det kan finnas någonting mer som behöver utredas.
Vi ska också säga att Jovan Rice har blivit klandrad av, nu minns inte jag vad den heter, men det är liksom säkert en nämnd eller liknande, eftersom att han var så personligt involverad i att peka ut framförallt då obducenten och få honom fälld, och då samtidigt av åklagaren användes som expert vittne. Och åklagaren,
ja,
kommer
han satt ju lite på dubbla stolar där.
Ja, åklagaren kommer efterhand och säger att han visste inte det då, men när det kom fram hur mycket Rai satt på två stolar, så känner åklagaren efterhand att han tvivlar ganska mycket på det som han har sagt. Så har vi klargjort det också.
Mm. Alltså, bara ett snabbt ord om Jovan. Alltså han är en intressant filur. För det är ju, alltså han har ju gjort ett totalt haveri i det här fallet. Men samtidigt har han ju fått ganska mycket uppmärksamhet och beröm istället för hans inblandning i fallet Osmo Vallo, som är ett helt annat fall som vi får ta någon annan gång. Men det är, ja, jag tycker att han är en spännande filur.
Ja, vi kommer säkert återkomma till honom, känns det som.
Ja, det får vi göra. Nej, men vad säger ni? Ska vi avrunda med en liten snackis här i andra delen?
Det tycker jag.
Yes.
Det klarar vi av.
Gör vi det? Oh, Jesus. Ja. Jag höll på att säga, vi får prata om den glädjande nyheten att jag snart har fått tillbaka ägandeskapet för våran podd på Apple.
Jag visste inte så att vi inte hade ägandeskap.
Ja. Du heller.
Nej, men när jag gjorde bytet från Anchor till Acast så ska man ju uppdatera RSS-adressen på iTunes eller på det heter Apple Podcast Connect. Och jag kom ju inte in på min Apple ID som jag använde. Och efter en jävla massa turer nu så fick jag någon sån här kod som jag skulle skriva in så att det hamnar i RSS-flödet så att de kan se att jag har kunnat gått in och redigerat alltså i podcasten och därmed har rättighet till podcasten. Och nu fick jag precis mejl att de har flyttat över till det Apple-ID som jag kommer in på.
Oh,
vilket gör att jag nu kommer åt våran podcast igen och kan uppdatera RSS-flödet så att avsnittet faktiskt börjar komma ut på iTunes korrekt igen utan att vi förlorar alla fina omdömen som vi har fått där.
Yay! Gud, vilket meck!
Ja, det ibland är det saker som verkligen bara motarbetar allt. Men nu är det gjort så att det är ju en trevlig grej för alla våra lyssnare också som kanske har funderat på varför podden inte funkar som den ska på iTunes och det var mycket strul. Men så är det ibland när man byter server. Mamma, ja. Oj, nu kommer Jordan också.
Mamma. Ja, Jordan.
Mamma.
Hej. Du kommer sitta på den.
Nu blir vi lite kroppspositiva podden. För jag tänkte att veckans snackis får bli ett visst klädmärke som jag bara skulle försöka hitta tillbaka till vad det är det heter.
Brandy Melvin. Eller Mel...
Ja, precis. Brandy Melville.
Melville.
Ja.
Han har kommit
jag vet inte bara. Eller hur den uttalas, för att det är väl ett italienskt,
ja, Brandy ja, skitsamma.
Ja, det är jävla skitmärket. Men då blir det engelska. Brandy ja. Som då är ett klädmärke som bara gör kläder i storlek extra small eller small. Förut, och sen har de vissa klädesplagg. Nu ska jag bara se. Vissa klädesplagg som är i då oversize fit. Och det ska vi motsvara typ medium. Och därmed sitta lös på personer som är väldigt små. Och smala.
Ja, för tanken med de där oversize fit är ju att de ska vara jätte... Alltså de är ju till för personer som har typ excess i storlek egentligen.
Ja, alltså tanken är ju att de ska sitta väldigt löst. Och se väldigt stora ut på personer som bär det. Vilket gör att är de typ ish medium så ska de inte sitta som det på någon som har medium. Utan de ska ju vara lössittande och stora. Så man ska se ännu lite mindre och fragile ut. Och det, alltså deras koncept på det stora hela är ju att ha relativt billiga kläder. Så att de räknas ju som ett typ av budgetmärke. Men ändå upplevas som exklusiva. För att det är en sån liten andel av världens befolkning som är så pass små. Att de faktiskt passar i de här kläderna. Och då... är det ju liksom inte bara att man är liten viktmässigt utan också ganska korta människor. För att blir du väldigt lång så kommer ju man fortfarande liksom automatiskt också bli större på andra sätt, vilket gör att du får svårare att komma i liksom väldigt små kläder. Och resultatet av det här är ju att man har kunnat se till exempel på YouTube hur unga tjejer framförallt då lägger upp tips och tricks och pratar om då hur de på olika sätt bantar för att komma i de här kläderna. För att då kunna känna sig utvalda eller liksom belöna sig själv med kläder som få människor kan ha. Känslor, tankar.
Jag tänker att det finns ganska enkel lösning på såna här saker. När det kommer upp såna här fullkomliga idioter. Går ut några kända personer som ändå ses som förebilder för det som är klädmärkets målgrupp. Såga märket, sig att det är så jävla fula grejer, så jävla töntiga grejer. De skulle liksom hellre dö än att ha dem på sig. Och så kväs den där skiten i direkt innan det blir något mer.
Men det värsta är att de här har ju hållit på hur länge som helst. Och det är ju en uttänkt, det är liksom en uttänkt affärsmodell. Där, som går ut på just att skapa den här känslan av utvaldhet hos kunden, så att man då ska vilja köpa mer. Och det verkar ju funka. Men jag bara tänkte så här, utöver det här så har ju det här märket också anklagats för alltså, rasism, fettfobi, där ägaren har ju sagt typ någonting i stil med att han inte vill att varken svarta personer eller tjocka personer ska jobba i butiken. Så det är ju liksom fullständigt genomruttet märke rakt igenom. Borde bara kastas på sophögen och brinna upp direkt.
Mm. Ja, men alltså, det kan vara bra. Jag måste bara få nämna ett visst humble brag som jag fick när jag skrev om det här nu. Med en tjej som kommenterar att hon faktiskt inte heller kan handla i den där butiken för alla kläder är för stora. Och det är väl inte hela världen, det är bara att handla någon annanstans.
Men alltså, jag orkar inte! Alltså på riktigt, gud, jag måste gå in och kolla på det här. Fy fan!
Ja, alltså, jag måste gå och lägga Joran, han står och stampar här nu. Så att, men vi får försöka avrunda.
Nu är vi kanske dags, det kanske har varit julafton nu, eller så är det typ idag eller imorgon eller någonting.
Det är någonstans
men
här.
God jul! Ja, god jul för fan!
God jul!
Åh, och nu ska vi gå och leka barn och sen så kommer vi höras ännu mer vid det nya året. Och nya tag då. Tusen tack för alla som har lyssnat. Och hoppas ni uppskattar det här. Ni vet det vanliga racet, vad ni ska göra. Gilla och kommentera och följ oss på Instagram. Allt sånt. Och så häng med nästa gång igen. Puss och kram och tack och hej.
Hej hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.